Anna är adopterad, men det är först när hon själv blir förälder som frågorna om hennes ursprung väcks på allvar.
Jag började fundera på hur mitt liv hade varit under de första månaderna och också vad jag ska säga till min dotter om hennes bakgrund när hon blir äldre.
Nu börjar jakten på ett svar. Var kommer hon ifrån? Men spåren är svåra att följa tills en dag ett DNA-prov ger ett märkligt svar.
Jag fattar ingenting. Vadå Sydafrika? Vad har det med Indien att göra?
Du lyssnar på Familjehemligheten. Om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
Vart har jag min telefon? Kolla det där. Nu ska vi se. Roshan Ali Khan Sarguru.
Roshan Ali Khan Sarguru. Lägg det namnet på minnet. För det kommer att spela en roll i den här historien. I Familjehemligheten handlar det ofta om att upptäcka och med stor möda förstå sitt eget släktträd. Att hitta de där närmaste som man tappat bort eller upptäckt längs vägen. Det här är faktiskt inte en sån historia, men vi återkommer till det. Namnet som skådespelaren Anna Malika Wadström har på sin mobil är en pusselbit i hennes historia. För Anna är född i Indien, men adopterades redan som spädbarn av en svensk familj.
Jag växte upp i en väldigt trygg och kärleksfull miljö. Det var inga konstigheter för mig att jag var adopterad. Jag kommer inte ihåg ens när jag fick reda på det, men det är liksom varit uppenbart från början. Sen var det ju en väldigt segregerad miljö i vissa fall, att man var den enda som stack ut i en hel del rum. Och ofta fick frågor var man kom ifrån.
Och vad svarade du?
Ja, jag svarade att jag var adopterad från Indien. Sen fick jag ju många frågor om jag trivdes, hur det var här i Sverige. Men jag hade ju inget att jämföra med. Så det var, för mig var det alltid lite konstigt att besvara de här frågorna. För det här var ju min vardag. Det var ju det normala för mig.
Vad ställde man för frågor?
Ja, men det var ofta var man kom ifrån, om man visste något om sina riktiga föräldrar, om man trivdes bra, om man kunde någon indiska. Och mycket också att man påpekande av att man hade haft tur som hade fått komma hit. Att man skulle vara tacksam.
Idag bor Anna med man och dotter i Stockholm och jobbar som skådespelare. Men de där mötena hon hade som barn, de har hon burit med sig genom livet.
Jag har ju skrivit en föreställning om det här, och då har jag till och med en scen som utspelar sig på när jag är på badhuset med en av mina bästa vänner. Då kommer fram en tant och ställer massor med frågor om var jag kommer ifrån och lyssnar inte ens på mina svar utan bara babblar på om vilken tur jag har och att jag blivit räddad hit.
Och hur tänkte du då? Vad var din reaktion?
Som barn vet jag inte direkt om jag hade något längre perspektiv, men det kändes ju ändå väldigt märkligt. För jag märkte att det var ju aldrig någon som sa till mina kompisar som bodde i villorna här bredvid att de hade tur och skulle vara tacksamma. Så jag hade lite svårt att förstå det där, varför just jag skulle känna en väldig tacksamhet mer än dem.
Och vad visste du då om din bakgrund?
Jag vet ju faktiskt ingenting. Det sägs att jag blev lämnad i en korg utanför barnhemmet. Det vet jag inte ens om det stämmer eller ej. Mina föräldrar fick i slutet av november 1980, då jag är född, så fick de ett meddelande om att det fanns en flicka som då var jag, som de kunde få bli föräldrar till. Och det stod att jag var omkring 2 månader. Och inget mer vet jag. Så att jag vet inte hur gammal jag var när jag lämnades till barnhemmet eller vad som hade hänt innan, vem som lämnade mig eller varför.
Så ditt födelsedatum, det är påhittat?
Det är uppskattat enligt läkare som har gjort läkarundersökningar, uppskattat. Ja, men hon borde vara så här gammal, och så har man satt ett datum.
Men du var ganska nöjd med att inte veta. Du gick inte vidare.
Nej, när jag var liten tyckte jag var rätt skönt att inte veta. För jag var också... Allt jag fick höra från Indien också var ju liksom, åh, men det är så fattigt där, vilken tur att du är här. Och ja, din mamma var säkert jättefattig, du hade säkert massa syskon, det fanns säkert ingen mat. Så att jag var också väldigt rädd för att få reda på det där. Det skrämde mig från att ta reda på någonting om Indien.
Som barn kunde Anna ibland fantisera om sin biologiska mamma. Att hon var med i en film.
Så särskilt när jag har dansat hela mitt liv. Så särskilt när jag var yngre så fantiserade jag om att hon var en Bollywoodstjärna. Och också dansade och höll på med musikaler. För då när jag var i den åldern också, då var det liksom... Då kunde jag förstå lite så här, ja, men om man håller på med musikal och dansar, då har man inte tid att ha ett barn. Så då var det liksom lite mer okej att jag var bortlämnad.
Dina föräldrar då?
Ja, nej, men jag har alltid haft en nära relation till dem, och de var också, när jag blev lite äldre mellan högstadiet och undrade om jag ville åka till Indien och så, men då var jag verkligen så här, nej, ja, vad har jag där att göra? Jag vill åka till New York, jag vill åka på safari, jag ville inte ha något med Indien att göra då.
Men när Anna blir äldre händer något. När hon fyller 30 bestämmer hon sig för att tillsammans med sin man resa tillbaka till Indien och Mumbai, där barnhemmet hon en gång kom från ligger.
Och det var ju ett väldigt märkligt möte. De var jättevänliga, jättevälkomnande och trevliga och visade oss runt där. Men det var ju väldigt overkligt när de visade mig runt och jag såg den här salen med spjälsängar, med bebisar och barn i, och att de säger att ja, men här har du bott. Det går liksom inte riktigt att ta in. De ringde också en gammal tant som hade jobbat där 1980 då jag bodde där. Och så helt plötsligt så fick jag en telefonlur i handen och skulle prata med henne. Och hon kunde ju knappt någon engelska överhuvudtaget. Men jag sa då att jag kallades för Malika när jag bodde där. Men hon kom inte ihåg någonting.
Och det namnet har du burit med dig hela livet?
Ja, det heter jag som mellannamn.
Kunde de ge dig någon information då?
Nej, och vi frågade lite om det fanns några dokument eller papper, men de var bara så här, nej, från så länge har vi inte kvar. Det var vanligt att det kom in barn som vi inte visste någonting om. Och det kan jag ju känna att jag ångrar lite nu idag, att jag inte låg på lite mer och frågade lite mer om det verkligen inte fanns något.
Och du har ju inga minnen?
Nej, absolut inte. Men däremot så var det också när vi kom till Mumbai, så det är en väldigt speciellt söt doft där när jasminblommorna blommar. Det visste jag inte då att det var jasminblommor, men fick reda på det när jag var där. Och det var något med den där söta doften som jag kände igen när jag kom dit.
Besöket på barnhemmet i Indien ger inget svar på frågan om var Anna kommer ifrån. Och hon ger upp sitt sökande. Åren går och Anna blir nu mamma. Och då klickar det till i henne igen.
Jag kände att, vad säger jag till min dotter? Jag har ingenting att ge henne om bakgrunden. Så för hennes skull kände jag att jag ville ta reda på mer. vad som hade hänt.
Vad gjorde du då?
Då gjorde jag ett DNA-test och jag googlade runt och testade mig på den sajt som har flest användare i Indien. Men det gav ingenting. Och jag hade väl egentligen inte förväntat mig att hitta någon därigenom. Men när jag fick tillbaka det här testet så ja, då blev jag verkligen jättebesviken.
Alltså du fick inte en enda?
Nej, inte en enda match med någon. Alls.
Kommer du ihåg det där ögonblicket när du öppnade?
Men jag kommer ihåg den här, inte kanske ögonblicket när jag öppnade, men den här besvikelsen som jag gick med sen i flera dagar. Att jag hade liksom inte förstått att det här var så viktigt för mig innan, att få reda på något. Nej, det gav ingenting.
Tänkte du ge upp där då?
Ja, men då tänkte jag nog med det att jag är så van vid att inte få reda på något. Och när jag var barn och så, det fanns ju inte DNA på det här sättet som man kunde använda sig av. Och sen när DNA kom så dröjde det också länge innan det kom så att man kunde nyttja det som privatperson. Sådär. Så att jag är så van vid att jag vet inget och kommer inget få veta. Så jag förlikade mig med det igen.
Och samtidigt hade du då din dotter hemma?
Ja, det hade jag. Men sen gick det några år och av en slump så var jag... Eller det var inte av en slump, men jag var och fikade med en kollega som också är skådespelare då och också adopterad. Ja, så berättade hon att hon har hittat släktingar genom DNA. Och att om man har gjort det här provet så går det att ladda upp på andra sajter. Så när jag kommer hem så kan jag ju inte låta bli att börja googla igen. Och då så dyker det upp sådär proerbjudande att pröva gratis om det var 10 dagar eller för 2 veckor eller något. Så att då gör jag det, laddar upp det här provet som jag hade på min dator. Jag flyttar över det och då så går det ju bara några dagar tills jag får ett meddelande.
Anna sitter på tunnelbanan på väg till en repetition när det plingar till i telefonen. Det är ett meddelande från någon på den nya släktforskningssajten.
Och det är då från en 23-årig kille i Sydafrika som heter Diane. Och jag förstår ingenting. Och han frågar vad mina föräldrar heter. Och skriver att vi släkt.
Och du är alltså från Indien och han bor i Sydafrika?
Ja, i Kapstaden. Så att jag tänker ju på en gång, nej men det här är ju bara någon bluff, det här är ju något. Nu har det blivit något fel här. Jag har ingenting med Kapstaden att göra. Och nej, det här, hans namn låter inte indiskt. Och vad är det här? Det stämmer ju inte alls. Men så ser jag ju ändå också att vi har ju en träff. Så då... Efter några dagar så svarar jag honom ändå och skriver då att tack för du skriver, men jag har inte namnet på mina biologiska föräldrar för jag är adopterad till Sverige och det var därför jag gick med här för att se om jag kunde hitta något. Och då får jag tillbaka ett långt svar. Då har han tagit reda på lite mer och kollat på mitt DNA och vart jag passar in i släktträdet.
Oj.
Mm. Jag har faktiskt det meddelandet inspelat, för jag har det i föreställningen. Du kan få höra om du vill.
Ja, jättegärna.
Hey Anna, thanks for your reply. My family is super excited that we matched. I had a look at your DNA composition and saw that you're 100% South Asian, as well as the fact that you are such a close match. Indeed, you can only be from the Kansergro side of the family. The family is still concentrated in our home village, Panalji, though many have been living in Mumbai for quite a number of decades, and some having moved to South Africa for business since the 1880s. Apart from DNA, you resemble my mom's family so much. I showed her your photograph and she was in shock.
Wow.
Ja, det var ju väldigt, jag vet inte hur många gånger jag läste det där meddelandet för att kunna ta in att vi faktiskt var släkt på riktigt. Och jag tänkte också när han skrev att vi var lika, så tänkte jag också, jag är så van vid att här i Sverige så fort någon känner någon som är indier så tycker alla att man är lik bara för att man är indier, fast man inte alls är lika. Så jag var liksom lite van vid det där, så att ja, alla indier är lika fast vi inte är det. Så ja, vi får väl se hur lika vi är. Men vi är just superlika, visade det sig. Och sen bestämde vi ganska snart efter det att vi skulle ha ett Zoom-möte, Skype-möte. Det som också hände i början när jag pratade med Diane och hade funderat på, ja, men hur lika kan vi vara? Helt plötsligt så kommer upp en bild på en flicka i min dotters ålder. Och både Olle, min man alltså, och jag tänker bara, nej, men när togs den där bilden på Emily? Och sen inser vi ju att det inte är Emily, det är hennes syssling. Och de är identiska.
Så till sist möts de, Anna och hennes första släkting. Visserligen över nätet, men med bild. Och nu kan den 23-årige Diane också för första gången berätta för Anna om hennes släkts historia.
Vi kommer från en by som heter Panhaile, och släkten har blev av med mycket mark på grund av britterna. Så då blev min gammelmorfar Roshan Ali Khan Sarguru, som han då skickar kort på och säger, det här är din gammelmorfar. Han och flera av hans söner blev då handelsresande till Kapstaden. Och det är de släktingarna i Kapstaden som har släktforskat om sina släktingar i Indien, och flera av dem som har gjort DNA-tester.
Om man sätter det här i en tid då, när var det de flyttade från Indien till Sydafrika?
Det var i slutet av 1800-talet.
Så här sitter du då och har en släkting, den första?
Ja, en första släkting. Han undrade ju också om jag hade varit i Indien och om jag visste något mer, vad jag visste om min adoption, och det visste jag ju tyvärr inget mer.
Så då har du den här kontakten. Hur går det vidare sen?
Men vi börjar ju höras, och jag börjar skriva, hans mamma börjar skriva till mig också, och så frågar hon också om hon får dela mitt namn och nummer till övriga släkten. Och sen nästa dag så är min WhatsApp helt full av meddelande från personer som välkomnar mig till släkten och undrar vad jag gör och skriver om vilka de är, och det skickas massa bilder hit och dit och så. Så det var helt överväldigande, verkligen.
Men får du inte en känsla då att du vill träffa dem?
Jo, det är det jag också känner. Vi måste ju åka dit, vi måste ju träffa dem. Så då skriver jag till dem att vi tänker komma till Kapstaden. Och jag får då tillbaka att det här är den bästa nyheten de någonsin har hört. Skriver också att de ska möta oss på flygplatsen. Så vi visste ju att det skulle vara, att de var trevliga och vänliga. Men det kändes också nervöst, jättenervöst innan. För det kändes som att ja, men efter 2 dagar där så kanske vi inte har något mer att säga varann.
Så till sist landar Anna och hennes familj i Sydafrika. Och där väntar några av hennes nya släktingar.
Det blev så hjärtligt på en gång när de mötte oss på flygplatsen. Det kändes så naturligt. Och både de och vi var chockade över att det var så naturligt och enkelt. Så att vi umgicks ju jättemycket med varandra. Och vår dotter var ju också bara 5 år då och kunde ingen engelska. Men blev jättenära. Det är jättetursamt att det är ett stort gäng tjejer i hennes ålder. Så de har ju jättekul med varandra. Och de var också väldigt välkomnande och tyckte det var jättekul med en ny kusin från Sverige. Så att de var jättegulliga.
Anna reser runt och träffar sin stora nya indiska släkt i Sydafrika. Och nu slår alla sina huvuden ihop för att hjälpa henne i hennes sökande efter sina föräldrar.
Och vi är runt och träffar många äldre personer också. Och de är alla väldigt angelägna att se om de kan hjälpa mig och komma på hur exakt jag är släkt. Men det var också fint att det var många av de äldre som inte alls har fattat vad det här med DNA är. Vad är det för något? Inte tro på det. Men eftersom vi är så lika, så när de, innan hade de väl varit lite så här, jaha, vem är det där som ska komma? Men sen när de såg mig så var de på en gång bara, ja, du är familj, det ser jag ju. Och då var det där så oviktigt för dem. Och det gjorde också att för mig så blev det också mer och mer oviktigt. Få reda på exakt hur jag passar in. De ser på familj på ett helt annat sätt och vi är familj.
Anna får trots alla samtal inget svar på sin fråga om vem hennes mamma och pappa var. När hennes gammelmorfar flyttade till Sydafrika i slutet av 1800-talet, Roshan Ali Khan Saruguru, så stannade flera av hans söner kvar i Indien. Och någon av dem är förmodligen Annas morfar eller farfar. Vad som hände kommer kanske aldrig att kunna redas ut. Men den stora upptäckten Anna gör bland sina nya släktingar är att just det kanske inte spelar så stor roll ändå.
Ja, det var väldigt förvånande och väldigt skönt. Att det inte var så viktigt. Utan att jag... Det var också när vi åkte runt och träffade de här... äldre, särskilt äldre personerna i släkten. Som bara var... Nej, men jag ser att du är familj, välkommen. Att jag var som någon förlorad släkting som nu hade blivit funnen. Det var inte så viktigt för dem. Hur exakt man är släkt. Det är inte mellan dem heller. Utan det är mer att... De vet om att de är släkt och då är man familj och tar hand om varandra. Det finns en helt annan öppenhet, upplevde jag, hos dem. Och jag har någonting nu att kunna ge till min dotter. Ett sammanhang och en tillhörighet.
Men det var en sak Anna fick med sig hem från Kapstaden som faktiskt förde henne närmare, även sin mamma. Det var det där med mellannamnet, Malika.
När mina föräldrar fick reda på att de skulle få adoptera en dotter så stod det i pappren att jag kallades för Malika. Och jag vet inte varför, men det har alltid bara antagits att det var ett namn jag fick där på barnhemmet av personalen. Men när jag träffade släkten i Sydafrika och berättade att jag hette Malika i mellannamn och hade fått det från Indien, så reagerade de på det för att det är ett flicknamn som också finns i släkten där och som flera har hetat i generationer. Det är inte ett supervanligt namn, men inte jätteovanligt heller. Men det kändes också lite för mycket slump att jag skulle fått ett indiskt muslimskt flicknamn bara så där på det här barnhemmet.
Så du tror då att din biologiska mamma lämnat det namnet till dig?
Ja, det var också vad släkten trodde. Så att ja, det är troligen så.
Det var ju fint.
Ja, verkligen. Så att jag är glad att jag har kvar det namnet.
Du har lyssnat till Familjehemligheten, Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström. Och följ oss gärna i Sveriges Radios app genom att klicka på hjärtat så får du senaste nytt om våra program.